Välkommen till Placera-podden. Ja, börsen fortsätter att gå ner, men inte för att hedra det utan för något helt annat, nämligen att det är 20 år sedan som dotcom-bubblan sprack. Det ska vi prata om idag.
Puff.
Och vad passar då bättre att jag har ett gäng veteraner kring bordet? Ni kan väl presenterar en efter en.
Gamlingar skulle jag vilja säga.
Ja, visst.
Jasper sitter här, Norberg. Vad gjorde jag under dotcom-bubblan? Då jobbade jag som analytiker på Aragon Fondkommission. Mm.
Och Lars Fick heter jag. Och då var jag analytikerassistent. Jag hade precis kommit in i finansbranschen och trodde att de där månaderna före smällen att det var så det var, alltid varit det skulle vara. Men det blev inte så.
Kvartalet innan.
Men det var också Aragon.
Visst, det var Aragon. Vi
var kollegor. Var ni kollegor?
Ja, men han var inte min assistent.
Nej.
Jag jobbar i
tech-teamet Time, Telecom Information Media Entertainment.
Du kom in helt rätt.
Ja.
De gasade på där då.
Och visst.
Mm. Ja. Jag jobbar ju finansmedia. Jag var på Nyhetsbyrån direkt.
Var det där då?
Så jag satt lite mitt i...
smetan.
Eller mitt i flödet, får man säga. Mm. En del av flödet med...
Och du, Per Ståhl, om någon missar det.
Just det. Tack.
Mm. Och Elinor, vad gjorde du? 6
ja,
mars 2000.
Var fjortis. och därav inte så jättemycket att tillföra när det kommer till anekdoter och så. Men jag tänkte att jag kan väl istället vara den som ställer frågorna till er. Vad, om ni får säga någonting främst som ni lärde er från då, vad var det?
Vådan av relativ värdering. Dotcom-eran var ju verkligen relativ.
Värderingen. Konsult.
Ja, det, man fick hitta på sån här pseudonyckeltal för att få kalkylen att ens till närmelsevis gå ihop.
Men då måste
precis, intäkt per konsult. Vi har aldrig någon vinst i de här bolagen. Och sen så var det så skyhöga värderingar ändå. Mm. Med de här lite fåniga nyckeltalen. Så att man pratade ju mycket om att okej, Framfab kanske ser dyrt ut med 2 miljoner per konsult i värdering, men Icon Media Lab kostar faktiskt 3 miljoner per konsult. Mm, så och så där höll man på, så det var liksom hoppa groda.
För att bara få lite perspektiv då, och kanske till de som inte minns eller som inte var med då, så sjönk ju alltså Stockholmsbörsen, det som då var SAX-index, med 70% från dotcom-bubblan till när det var som sämst 2 år senare. Jag tänkte, när man pratar om det här, det som ofta dyker upp, det är de här konstiga nyckeltalen. Mm. Ni var ju ganska liksom färska då, men vad som de äldre analytikerna, tyckte inte de att det är så här, men det här har väl räknat på tidigare, varför ska vi göra det nu?
Alltså jag vet inte, jag var väl inte purfärsk, jag hade nog jobbat några år, men alltså det är möjligt att det är en efterkonstruktion för att låta smartare än vad jag är. Men jag har för mig, och rätta mig om jag har fel ni andra, att när man satt i det här, till skillnad mot andra såna här smällar, så känns det som att man gick och skakade på huvudet ganska länge under den här perioden. Och kring värderingarna och bara, nej men ska det verkligen vara så här hög värdering? Att det var på något sätt, det blev ju väldigt mycket ett värderings... Att det var inte så att... Fallet kom som en chock om man inte var inbiten internetanalytiker kanske, men att man...
Men så var ganska, det stämmer nog. Länge. Jag har också en sån minnesbild att många var ganska frågande, för att även de som var väldigt erfarna hade ju inte varit med om något liknande. Dotcom-eran var ju verkligen lite av ett unikum i modern historia. Och det är nog ganska svårt, jag vet, det finns, jag tror att det är sant, det påstås att det var någon ung kille, jag tror att det var på Carnegie, som skrev en väldigt negativ analys om IT-konsulter inklusive Framfab. Och jag tror att det var på någon bolagsstämma som Birgersson, han hette då, vd på Framfab, höll upp den här analysen och sa inför alla att killen som har skrivit det här fattar ingenting. Så att det fanns ju ett väldigt starkt sentiment att ingen ville liksom spräcka bubblan. Då var man ju lite the party pooper sådär. Och man försökte väl på något vis hitta ett sätt att överleva och så tänkte att jag rider det här tåget så länge det går, förr eller senare smäller det. Men
och då vet jag när jag kan hoppa av.
Ja, Information Highway tror jag gick 23 gånger pengarna 99. Så på ett år, och det var ju ingenting som hände utan det var bara ren uppvärdering. Så att, ja, de flesta kände nog galenskapen.
Det kommer
jag ihåg att
mina föräldrar hade aktier när du säger det. Uh-huh. Och så kom jag ihåg att vi sålde det där. Tänk om vi inte hade gjort det.
Och det var ju bolag som ombildades för att bli internet.
Visst.
Det var något fastighetsbolag som blev internetbolag. Och det var på något sätt... Ja. Jag kommer ihåg, jag tror det var Getinge som gick ut med en pressrelease om att de hade anställt någon typ. Som jobbade med det. Det var så här... alla ville vara med, för det skapar ju givetvis en girighet. Att det här var ju the shit. Liksom.
Men vi skruvade man om affärsmodellerna. Vi pratade om det här. Kommer du inte ihåg VAP?
Just det.
Det blev ju nya sådana här...
Just det, man vappade hotsip. Man skulle kommunicera mellan olika typer av kommunikationsplattformar. Men jag minns också på det här, man lärt sig att efter smällen, när det började gå ner, då försökte man ju hitta så här, ungefär som vi gjort nu med corona, att okej, vad tar minst stryk? Så var det lite också. Jag kommer ihåg många pratade med en del IT-konsulter att okej, det här är IT-konsulter, men de håller på med effektiviseringar, så det handlar om besparingar hos kunderna. Alltså är det mer defensivt. Och det kommer alltid behövas, och man tjänar ju på att använda den här mjukvaran och de här konsulterna. Sådana resonemang var det, så det blev väldigt konstigt. Du tror efterskott så är det dåligt, så är det liksom. Det
men på frågan, vad gjorde de äldre? Jag menar, man kan ju titta på hur kunderna agerade.
Ja.
Jag var ju hälsovårdsanalytiker under den här tiden. Det vill säga det som verkligen är defensivt. Och det var ju inte någon som ville prata med oss. Vi hade ju på Aragon ett team på 4 stycken.
Visst,
som följde hälsovård.
Ulf-Hinge
vi hade ju inte någonting att göra i princip. För att det var ingen, vem ville träffa någon som följde bolag som växte med 5-10%? Det var ju dötrist liksom.
Ja.
Och för att motverka det här så åkte jag och en kollega till San Francisco för att vara med på en sån här e-hälsokonferens i Las Vegas var det till och med. Och sen kom vi hem och ordnade ett litet så här seminarium och bjöd in 5 svenska e-hälsobolag. Inget var börsnoterat. Vi hade kö med förvaltare från AP-fonderna.
För att det var ett E framför hälso.
Äntligen fick de här hälsovårdsförvaltarna också vara med.
Ja.
Men de kunde inte investera i det. Det var ju onoterat. Ja. Och det var liksom kö. Varenda fina fonden var där liksom. Och det visade egentligen så här efterhand på galenskapen.
Mm.
Men det är så det blir. Alla gick omkring och pratade på kontor. Ja, jag har fått aktier i det där onoterade pappret. Och nu är det värt si och spray. Aktien pratades om hela tiden. Ja, och nu är det värt så mycket liksom. Det är klart att alla drogs med i det. Vi var ju bittra förstås, vi hälsovårdsanalytiker. Ja.
Det är väl också en bra lärdom. Att, för det är ju rationellt i, så att säga, för individen att spela med i den stora kollektiva rationaliteten. Om man är förvaltare, ska man köpa Skanska som avkastar 12% eller Information Highway som ger 2300%. Så här, det är ju rationellt att skita i vanliga aktier där och då.
Man vill ju hitta också de där aktierna, så är det ju.
Så att,
jag vet inte. Vi var ju så jävla bittra vi i vårt rum, hälsovårdsrummet. Vi hade ju en piltavla med Birgersson och Holstein på. Vi var så sura för att det var liksom ingen som ville prata med oss. Men vi fick ju roliga efteråt då när kraften kom, för våra bolag klarade sig väldigt bra.
Ja. Vad var det som fick det att vända då? Det blir ju verkligen efter konstruktion. Men jag minns inget särskilt, utan en dag var det plötsligt bara katastrof.
Jag vet inte, hur var det med Bo.com?
Jag har läst på lite om det här. En faktor som spelade in, det var den här millennium-problematiken.
Millennium-buggen,
i 2K. Att det var så otroligt många programmerare som helt enkelt skulle... Ja, de skulle lösa problem med att man gick över till att det då inte skulle börja om på 1900 igen, utan att det skulle bli 2000-tal. Och det låter ju så vansinnigt banalt, kan man tycka. Och sen så då och så blev det liksom ingen grej, och då var det helt plötsligt jättemånga som stod där och inte hade något jobb.
Sen var det några stora affärer också.
Var
den här AOL-affären, tyckte jag.
Ja, just
det. Ja.
Som kom där. Time Warner.
Som man började ifrågasätta värderingarna.
Precis.
Och i Sverige hade du den här Bo.com. Var inte det också på sluttampen?
Ja, just det.
Ja, de fick knippas och Ikon Media Lab. Men det blev väl så när Rebell började liksom brisera lite så. Mm. Men definitivt det köpet verkar ju vara. Men sen så om det är så överhypat, när man väl börjar, det blir väl lite tjejigt, när någon börjar inte tro på det, då ska liksom alla ut på samma gång.
Och då vågar man helt plötsligt gå emot det här och ifrågasätta värderingarna. Ja.
Det är ju samma mekanism, att alla skulle vara inne i det och sen när det är av då, så att säga, då blir det precis lika snabbt ut.
Grupppsykologi. Ja, men lite känns ju som.
Men om man får dra lite paralleller då, för jag läste att det här någonstans började, eller det räknas som att det börjar 1995 när Netscape börsintroducerades. Och de fick en otroligt hög värdering och sen, men de hade egentligen bara den här sökmotorn och de tjänade absolut inga pengar och visste väl inte om hur de skulle tjäna pengar överhuvudtaget. Kan man inte dra lite paralleller till hur det ser ut idag, tänker jag. Jag tänker på alltså de här fintechbolagen som liksom bygger sina affärsidéer på att de ska kunna ta 0,2% betalt av hur många människor som helst och så drar de in flera hundra miljoner till synes väldigt enkelt. Men hur liksom, finns det någon form av så här känsla av hur det var då som man kan dra nu?
Alltså jag får väl ändå, jag är verkligen ingen tech-specialist, men du har ju en poäng i att vi läser ju varje dag om nya techbolag som får in massa pengar.
Ja, men det är ju snarare att de får in mycket pengar, inte hur mycket användare de får in.
Men samtidigt så är det väl på något sätt, det finns en någon rationalitet i många av de här bolagen som kommer fram idag, att det ändå finns någon form av efterfrågan. Och att man kanske har lärt sig någonting. Så här i efterhand var det en del bolag som dök upp på den här IT-tiden som var liksom så här i efterhand. Det var ju helt orimligt. Ja, men det var ju sådana här konstiga, du vet, apotek på nätet. Just fast det inte ens var tillåtet att sälja läkemedel på du vet,
i Sverige. Ja, men jag läste någonstans att det tog flera minuter att bara liksom få fram en hemsida på bo.com till exempel.
Ja, bo.com, precis. Det var lite specialfall. De gjorde ju någonting som vi ser idag. Mm. Att de tog bilder från flera olika vinklar och så på varje produkt, vilket var en väldigt dyrbar process i sig då. Mm. Och sen gjorde det ju att sidan blev otroligt trög. För att då skulle man kunna dra med musen. Det låter igen som total självklarhet idag. Men då var det ju inte det. Att man kunde dra med musen på produkt och liksom snurra den.
Och zooma och sådär.
Men om man hade något 1440 kilobit modem eller sånt där.
Vilket folk hade.
Exakt. Och sen så kopplar det ner ibland. Står och buffrar och sen kopplar det ner. Så typ det liksom var att slutföra att köpa omöjligt. Jag tror inte det. Och det här med Netscape är roligt. Idag är det nog ingen som, de unga människor idag, då är ju surfer lika med Google. Men då fanns ju Netscape, Altavista. Microsoft hade sin Explorer. Den finns väl idag fortfarande kanske, vad vet jag. Men, ja, och så fanns ju faktiskt en liten en bunt med olika sökmotorer.
Nej, men det var just att det var en del affärsidéer som var, du vet, apotek på nätet i Sverige, fast det inte var tillåtet. Och det fanns sådana saker i USA också. Det var ju liksom varenda sjukdom i USA, oncology.com och sådana grejer som jättebra information, men hur fasiken ska ni tjäna pengar på det?
Men det känns ju lite som de har före, jag tänker bo.com, det ser du ju då.
Men före sin tid.
Ja, jag menar det, och apoteket.
Men det har väl varit så här i efterhand så var väl jättebra att vi fick IT-håsen, för att det är det vi lever med idag. Bara
och några överlevt. Har ju faktiskt överlevt från den tiden också, Amazon till exempel, eBay.
Ja. Och idéerna har ju överlevt, för det är väl så här klassisk kliché, men som jag tycker är väldigt bra, att man underskattar styrkan i förändring på, eller så här, man överskattar den på kort sikt och underskattar den på lång sikt. 99 trodde man ju att nästa år så kommer internet vara som det är nu. Men det tog 10 år och inte 1 år.
Netflix,
så att det ska man komma ihåg nu också, tycker jag. Att när man ser nya idéer.
Jag tror Netflix kom in på börsen precis innan.
Ja.
De kom in under den här. Kom de in på börsen redan då. Då hade de en annan affärsmodell, visserligen.
Amazon kom in före 97.
Man skulle sälja böcker.
Vilket man gjorde i början. Och sen.
De har ju lärt sig av det här många år. Sen har ju många försvunnit hittills.
Ja. Jag tror det, precis, att ha tålamod då. En del av de här fintechbolagen kommer bli jättebra, några kommer konka, men man får väl,
så är det väl,
förstå att även om kanske affärscyklen är lite kortare nu, men så tar det ofta tid.
Det är lite intressant om man jämför de här tre, om vi drar in corona i ett av de här börsfallen då. Nu vet vi inte riktigt vad det här kommer leda till riktigt. Vi vet bara att det är väldigt volatilt just nu. Men du tar de stora då, IT-kraschen, finanskraschen och corona då. Om vi tar in den i den. Mm. Nu är vi inte ner 70% eller något sånt där. Men alla har ju väldigt olika karaktär.
Mm.
Om man tittar på IT-kraschen som vi pratar om här, det var ju, som jag säger, en värderingskrasch.
Och så var väl Sverige väldigt starkt drabbat just eftersom att vi hade så många bolag.
Vi hade en tech-tung börs.
Ja. Sverige var starkt
framförallt
drabbat.
Stockholm. Jag det var tycker, IT-kraschen var ett Stockholmsfenomen. Ja. Det var inte Göteborg som
det Stockholmsfenomen, men likheten med corona, jag ska se om man kan sy ihop det här, det är väl att väldigt många svenskar pratade om IT-aktier och det var liksom, du vet, hela den här alla ville vara med på tåget. Finanskraschen var ju otroligt. Vi som jobbade i finansbranschen levde i panik och var livrädda för våra jobb. För vi såg en härdsmälta framför oss. Men resten av samhället, framförallt i Sverige kanske, gick ju inte och tänkte på liksom Lehman Brothers varje dag.
Så du drar mer paralleller till IT-kraschen än...
Ja, jag tror det. För corona är ju någonting som alla pratar om. Det finns ju inte en människa på jorden som inte är medveten om vad vi går igenom just nu. Och vi kommer också från en tid då börsen har gått upp väldigt mycket. Jag säger inte att vi har haft höga värderingar. Det var inte alls som på IT-kraschen. Men finanskraschen var ju så här just nu, vad vi vet, betydligt allvarligare. Men väldigt få var medvetna om det.
Mm.
Håller ni med?
Precis tvärtom. Mm. Ja, exakt.
Eller hur? För jag menar, vi som jobbade i det var ju verkligen panikslagna, skulle jag vilja säga.
Men för
det här är liksom jobbet är kört.
Ja. Men det var ju också för att det hade att göra med att de finansiella institutionerna verkligen. Mm.
Ja, och jag tror inte...
Det var mer början på 90-talskrisen då, om man ska dra fler paralleller.
Ja, precis. Men jag tror inte gemene man var medveten om hur nära vi var en härdsmälta i systemet. Mm. Det tror inte jag. Så här i efterhand kanske man har lärt sig, men just där och då.
Nej, precis.
Jag kommer ihåg så väl när kongressen röstade ner första stödpaketet, den var fritt fall. Mm. Då var det inte kul att gå till jobbet dagen efter.
Men är det därför vi kan liksom göra oss lite roliga mer över dotcom-bubblan? För det gör man ju. Alltså man kan liksom inte riktigt skämta om subprime-krisen, men om dotcom-bubblan kan man ju liksom nästan...
Den var ju inte lika allvarlig. Jag tror att, nu vet jag inte vad som hände med BNP, men jag tror jag hade rätt små effekter. Det blev en lågkonjunktur, men det var ju liksom inte någon krasch i ekonomin.
Också, efter
det spädde ju på.
Men det var ju väldigt mycket en värderings...
Precis, alltså, till skillnad från finanskrisen 1992. Det var ju en riktig kris.
Och igen, jag vet inte, det kanske är en efterkonstruktion, men jag för mig att vi kom kring och skakade på huvudet ganska mycket på kontoret. Ja. När vi liksom, herregud vilka värderingar. Mm. Och man pratade mycket om att ja, nu är Framfab mer värt än vad var det, Atlas, Volvo och Sandvik tillsammans. Man bara, fan,
det var väl rätt mycket FOMO då också. Fast ingen hade kommit på det uttrycket
1999.
Men det påminner ju om...
Fan, det är galen värdering i Framfab.
Och så var det ju
alla
Telia,
mina grannar är rika. Jag kan inte missa det här.
Folkaktien Telia skulle ha läge också.
Ja, den också.
Björn Rosengren. Jag kommer inte ihåg, men P-talet var ju... skyhögt. Var 80 eller så här?
Ja, men det var ju
det var
just det, FOMO är ett väldigt bra för att sammanfatta lite håsen. Det var ju galet. Ja.
Och runt Stureplan, det var ganska, jag var ju ny då så hade jag inte tjänat några pengar, men det svass ju runt massa 20-någonting-åringar och var miljonärer liksom på pappret och på levde pappret. Som det var ju vansinnigt.
Ja.
Ungefär som Reykjavik var kanske där före finanskrisen.
Ja.
Liksom.
Ja.
Vissa och han ju också.
Och då var det ju ganska lätt att vara lite FOMO.
Ja visst, och det var väl optionsprogram och hela den här biten i de nystartade bolagen och sådär.
Jag kommer ihåg, jag har ju faktiskt, det vågar jag knappt säga, men jag har faktiskt jobbat på Framfab.
Just det.
Väldigt kort tid ska jag tillägga, var med sista månaden. På ett, de hade ju ett investmentbolag som de rekryterade några finanspersoner till. Jag tror vi var 4 stycken kanske som skulle rodda deras innehav.
Framfab, som när det var som störst, hade ju tusentals anställda världen över. De
absolut.
Köpte bolag
och hade
som...
sjukt många adresser i centrala Stockholm. De dyraste adresserna. Men där var det verkligen, jag var där ett par månader, sen fick alla gå för jag var på slutet. Men då var det fortfarande så här, liksom, alla får gå förutom några stycken. Och för er som är kvar kommer det bli ett sjukt bra här program, liksom, optionsprogram. Det var också så här, man satt där, vad kul för er. Liksom. Men det var ju också, det var ju en chock för oss som kom från finanssidan och kom in i det företaget. Vi upplevde det som, herregud, de satt i sina sackokuddar. Du vet, alla fördomar hade liksom infriades. Nu ska jag inte snacka skit om dem, för det har gått jättebra för dem som var där. Men det var ju väldigt skumt. Det var det.
Ja, finns det ingen tydlig affärsidé? För det var väl också så här, det fanns mycket, det var massa problem som skulle lösas. Så upplevde jag många av de här IT-bolagen.
Ja,
och det här hur man skulle tjäna pengar på det.
Men de tjänade ju faktiskt pengar. De var ju faktiskt lönsamma. Framfab.
Det var fortfarande en hög värdering.
Jo,
Ericsson var ju också lönsamt.
Ja, alltså, men det de var ju fortfarande för högt värderade. Men de, alltså, de gick inte med förlust.
Nej. Men vad hade Ericsson? Det var ju väl en av de 20 mest omsatta aktierna i världen. Nokia var ju också så här mest handlade aktierna på den här tiden. Man glömmer ju bort det. Värderingarna var ju hiskliga. Ja. Jag vet inte hur mycket market cap är borta på Nokia. Det måste ju vara 90% eller 95%.
Ericsson gick väl från, vad var det, någon 100-lapp ner till 3,54 eller någonting sånt.
Nej, det var nog galet.
På ett och ett halvt år. Otroligt.
Det var de tyckte om sin värdering där på toppen. Ja. De måste ju ändå också skakat lite på huvudet.
Ja.
Eller?
Ja.
Ja, spännande tid. Man lär sig ju av allt det här.
Ja, så är det ju. Precis. Men man måste, jag tror det där fokus på affärsnytta, det var inte riktigt... Men. Det var så mycket andra grejer. Man skulle göra transaktioner och man köpte, förvärvade bolag och tog in pengar och förvärvade igen. Och
men jag kände ändå...
Sådär.
Och köpte med egen jätteuppvärderade
pengar, men det var inte ett särskilt lönsamt bolag.
Men jag vet inte hur ni kände, men jag minns inte att under IT-kraschen att jag kände någon personlig panik. Liksom, att nu går jorden under. Man var inte liksom såhär, var man det?
Nej, men var det inte dina sektorer som tog stryk?
Visst. Time, ja. Jag minns det också så här, en solig eftermiddag, det var väl sommaren 2002 eller 2003. Vi hade ju ingenting att göra. Så här. De som fortfarande hade lite telekom och IT-aktier ville ju inte sälja 90% ner. Så aktivitetsnivån var ju noll. Och gick ut på någon lunch och så plötsligt såg man, där är några killar från HQ och där är några från den firman. Och det är som aldrig annars... Nej. Skulle se, för ingen hade något att göra, så frågade man hur det var. Nej, men det går faktiskt, jag vet, det är lite kärp i marken, men det går rätt bra nu ändå. Jag stiffar upp en lipp liksom. Man visste såhär, men du äter glass i Humlegården. Så här, det kan inte gå så bra då, för du skulle sitta på kontoret.
Hur många IT-analytiker fanns det när det var som värst i
Stockholm? Åh herregud,
vi var väl 14 eller 16 på analys bara gång som en liten firma. Enskilda Carnegie satt med 50-60 pers.
Det var ju framförallt Time och hälsovård. Ja. Vi var ju bara fyra, vi hade inget att göra. Men det var ju väldigt, väldigt många. Eller hur?
Mm.
Alla firmor hade väl många.
Ja.
Det var typ så här, en telekom, en IT-konsultanalytiker, en internetanalytiker, assistenter på det. Och sen var det liksom...
Ja. Och det fanns ju att göra då. Det var någon mäklare som beskrev det så bra. Så här, att... det enda som styr min lön är hur ofta jag orkar lyfta luren. Med betoning på lyfta. Alltså, det är så här, en sekund över nio när börsen öppnar så sken ju mäklarbordet upp som en julgran. 2002 så var det ju knäpptyst. Ja. Det var ju också en sån enorm kontrast när jag började då 99. Det var sånt tempo och tryck. Det var ofattbart mycket transaktioner.
Men vad hände sen med alla de här IT-analytikerna då? När de inte behövdes längre?
De duktiga skolades väl om.
Ja.
Eller fanns ju några som körde en del IT-konsulter.
Ja.
De fanns ju kvar. Telekomanalytikerna
var kvar.
Men det är klart att man drog ner på det kraftigt.
En del gick till industri. Jag vet någon trader gick till som Vattenfall och Fortum och tradade där istället. Och,
det gick ingen nöd på dem i alla fall.
Nej.
Hade ni några sådana aktier i portföljen då som tog en rejäl törn?
Jag hade väl... som nu som då. Det är klart, jag kommer inte ihåg nu, men det är klart att man hade en del aktier som man hade, att man fick tag på något så här onoterat. Det var väldigt poppis att få onoterat.
Visst, få tag på onoterat var ju jackpot.
Och det var så helt, det gick från, jag kommer inte ens ihåg vad de gjorde liksom. Det gick ju från så här orimliga belopp. Man bara kände, jag är superrik. Men det gick ju ner till noll liksom.
Jag hade Bidlet faktiskt.
Vad heter det?
Bidlet.
Var inte det som...
Budsajt.
Ja, kommer jag ihåg. Och sen hade jag föregångaren till, vad heter Blocket? Ägde jag lite, det som onoterat. Men det var inga bra affärer.
Det gick ner till noll.
Ja, jag tror att det blev värdelöst.
Det var väl också rätt intressant. Mycket så här blue chip, även någon som så att säga skulle vara lite försiktiga då. Mm. Jag vet, jag hade en kund som hade mycket ABB, Ericsson och Skandia. Det var tre jättestora, fina, välskötta bolag i tre helt olika sektorer. Och alla de tre gick ju mot kollaps. De klarade sig, men det var ju inte långt ifrån.
Och så det här nu i efterhand, vilka är de stora vinnarna?
Wow.
På IT-kraschen.
Ja, men det är väl dagens...
De som överlevde.
Och så vidare,
inte? Ja, de som fortsatte liksom, som
kunde skruva om affärsmodellen och överlevt och kunna konsolidera.
Ja, eller de som har tagit gamla modeller och gjort visst. Rätt modeller.
Ja, men det investerades ju så mycket. De drog in väldigt mycket kapital och det blev ju någonting ändå, även om man inte ser det. Måste man ju finnas rätt mycket gamla proprietära system inom det som en gång var framför. De som jobbade där kunde tagit det vidare in. Mm. Kanske börja på Ericsson.
Vi har ett väldigt starkt teknikkluster i framförallt Stockholm i Sverige som är, jag tror är en säkert en effekt av det.
Vinnarna kanske lite i svenska folket faktiskt. Jag menar, ta en sån här grej som betalningar.
Visst.
Och man till London, då vill ju folk ha kontanter i taxin. Ja. Alltså vi är ju så otroligt långt fram med digitalisering av vår vardag. Vi har BankID och internetbank. Allting. Alltså allt är ju på topp i Sverige.
Vi är ju otroligt digitaliserade.
Det är väl arvet kanske.
Det tror jag också.
Ja.
Och att vi har det här teknikklustret som säkert är en effekt av allt det kapital och kunskap som kom in i samhället då.
Och i och med att det fanns mycket pengar i branschen då så fick ju folk labba med idéer. Det var väl någon som hade jobbat på Ericsson som tyckte lite grann att har man en idé så ja, här får du en miljard, se om du flyger. Så att det gav ju väldigt dålig lönsamhet då åt Ericsson. Men man testade säkert väldigt mycket grejer som man annars inte skulle gjort. Och det, en del av det har säkert blivit jättebra.
Liksom. Jag tror också.
Så att det är väl en sån här kanske en ekologi liksom. Det är lite som evolution. Mm. Det måste komma någon fjärde med prickar och någon med ränder och så här. Så får man se vilken som överlever. Så att först måste man generera mångfald. Och det kommer ju då.
Dra en parallell till då med dagens kris, med coronakris. Det här kanske är, även om det är någonting man har sett av det som händer. Nu har du glömt bort att det har gått, vad är det, 8-9 veckor av den här krisen. Det är inte så lång tid. Men,
och börsen har ju, började ju gå så dåligt bara
för en vecka. Man får ju känslan av faktiskt att det man har glömt bort nästan den här tiden, det är globala geopolitiska konflikter. Alltså det känns ju faktiskt som...
Precis, handelskrig i USA-Kina någon gång.
Det känns ju faktiskt som att väldigt många länder nu samarbetar för att lösa det här.
Mm.
Och det är ju uppmärksamheten kring vaccinforskningen som har gått rekordsnabbt. Nu har vi ju inget vaccin.
Nej.
Men de har redan kartlagt det. De är långt fram redan nu i forskningen kring vaccin som vi inte har sett, tror jag, motsvarigheten till tidigare. Vilket faktiskt kan bli... En sån här kris kanske får oss att samhällena att bli mera progressiva och tänka framåt för.
Mm. Ja, kanske är sån statistik.
Det kommer igen det här. När det här ebbat ut så kommer vi liksom kanske mobilisera och förbereda oss för vi lär oss någonting. Hur ska vi hantera när det dyker upp nästa gång?
Mm.
För det kommer det göra.
Och även om vi inte alls är på de nivåerna som vi var då för 20 år sedan. Om ni skulle säga en värderingsbubbla. Vad skulle ni hitta den någonstans nu då?
Det måste ju vara paniken. Det måste ju vara obligationsmarknaden. Nu inte jag någon obligation, men jag pratade lite med Pekka då. Han säger att det är ju total panik på obligationshandeln.
Mm.
Och man bara oljepriset tog stryk först och sen kom obligation. Nu har aktiemarknaden och den indikerar ju att det blir jätterecession.
Ja. Dollarn är väl hyggligt övervärderad också.
Mm.
Enligt gängse parametrar. Men valuta är notoriskt svårt.
Instagram. Kanske nu när människor inte går på restauranger och visar upp sitt fantastiska liv längre. Sluta resa, sluta gå på restauranger, sluta gå på konserter. Vad ska de Instagram om?
Stockholms restaurangbransch. Det kan vara en bubbel.
Instagram,
men inte allt på.
Instagram liksom, är en tävling i skryt. Ja. Liksom.
Sen finns det väl lite sådana mini... Jag menar, ta Fingerprint för några år sedan. Mm. Som Fingerprint var... Det var ju ett unikum då, så 99-2000. Mm. Då fanns det 30 sådana aktier. Mm. Det var väl den stora skillnaden, att det var liksom en hel sektor som var extremt upphåsad.
Så hade vi cannabisbolagen.
Cannabisbolagen, och det dyker ju alltid upp nu en del energibolag som är otroligt populära.
Alltså hållbarhet
och det ska vara vätgas och det ska vara ditt och datt och dutt. Liksom. Så att det blir ju sådana här små mini-bubblor. Lokalt enskilda aktier.
Det kommer vi alltid ha.
Mm. Och det är such is life.
Ja, det är så börsen är.
Ja. Ska vi önska våra lyssnare en härlig söndag?
Ja, det jag tycker jag.
Händerna.
Borsta tänderna.
Hej då.
Borsta tänderna.